Du lyssnar på Första världskriget av Dick Harrison, inläst av mig, Per Julin. Den stora utställningen. Det var sommaren då staden skulle sättas på kartan. Visserligen var lilla Malmö i lilla Sverige inte någon metropol med kapacitet för en världsutställning. Men stadens starka män hade likväl pretensioner på att visa upp sig för hela Nordeuropa. Och det var 1914 det skulle ske. Initiativet hade tagits av Malmö industriförening redan 1908, men det tog 6 år att realisera planerna. Man satsade stort. Paradgatorna, Hamngatan och Färsens väg minner ännu om ambitionen. Ansvarig för det visuella scenario som tog gestalt i utställningsområdet var ingen mindre än Ferdinand Boberg, en av landets ledande arkitekter vid förra sekelskiftet. Förutom Sverige deltog Danmark, Tyskland och Ryssland i utställningen, som hade starkt fokus på Östersjön. Detta avspeglades i den Bobergska byggnadsutformningen. Här fanns idel vitmenade väggar, medeltidsinspirerade trappgavlar och röda tegeltak. I övrigt dominerade jugendstilen, som sjöng på sin svanesång, men ännu hade kvar greppet om rådande designmode. Baltiska utställningen, som den kom att kallas, blev en publiksuccé med över 830 000 dagsbiljetter och mer än 93 000 säsongskort. Sammanlagt deltog 1724 utställare, varav 983 svenskar. Men den internationella framgången uteblev, och idag återstår nästan ingenting av utställningsmödorna. Först att falla var det 87 meter höga Baltiska tornet, som skadsköts av en storm i slutet av september. Området gjorde senare om till Pildammsparken, där en gammal paviljong faktiskt ännu kan beskådas. Dessutom blev åtskilliga värdefulla ryska konstverk kvar i Malmö, där de ännu förvaras i stadens museum. Varför detta snöpliga slut på stolta planer? Därför att kriget kom. De tilltänkta utställningsbesökarna började bokstavligt talat skjuta på varandra. Konstverken kunde omöjligen föras hem, och när freden kommit gick det inte att fastställa de rätta ägarna. Värre än så, det Ryssland som skickat över konsten hade slutat att existera och fallit samman i ett krigiskt kaos som några år senare skulle utmynna i skapandet av Sovjetunionen. Liknande historier kan berättas om många städer, bygder och länder. Första världskriget kom som en plötslig chock, ett dödsbringande blixtnedslag från klar himmel. Nästan alla trodde att det skulle vara över fort, så som åskväder plägar. Istället utvecklades den militära kraftmätningen mellan stormakterna till en fortlöpande katastrof av sällan skådad social, ekonomisk och politisk destruktivitet. Det var nu den frambesvors. Den djävulska dödsdans som skulle svepa bort imperier från kartan, mana fram totalitära diktaturer och orsaka tiotals miljoner människors död. Den europeiska krutdurken. Få historiska spörsmål har tilldragit sig så stort intresse och blivit föremål för så många och inträngande analyser som frågan om varför första världskriget bröt ut. Kriget drabbade ett Europa som befann sig mitt uppe i den mest glänsande epoken i världsdelens historia, då kolonialmakterna la världen för sina fötter. Industriekonomierna expanderade som aldrig förr. Konst och musik befann sig på gränsen till det modernistiska genombrottet. Teknik och vetenskap gick framåt med stormsteg och borgerligheten och överklassen njöt av livet i vad som på franska har definierats som la belle époque, den vackra epoken. Så varför...